Kristus är uppstånden.
Ja.
Kristus är uppstånden.
Ja, han är verkligen uppstånden.
Kristus är uppstånden.
Ja, han är verkligen uppstånden.
Amen. Amen. Nu ska vi lyssna till lite text först här innan jag går in och predikar.
Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Förut hade den nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda, från döden. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem.
Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och de sade till henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: du har tagit bort min Herre och jag vet inte var det har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa det till henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa det till honom: Herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom. Jesus sa det till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa det till honom på hebreiska: Rabuni, det betyder lärare. Jesus sa det till henne: rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till Fader och er Fader, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.
Jag går i örtagården och ser en ensam man som svettas rolig och ångest, så full av nöd och skam. Då höjer han sitt huvud och ser rakt om mig. dimman en öppen grav jag ser. I det dunkla mörkret finns mästaren ej mer. Verket är fullbordat, döden kom till slut.
Det som hände under påsken för nära 2000 år sedan, det är en verklighet. Det har vi sett och kunnat se. Många var med och såg allt sammans det här. Så det var inte, som vi har sagt flera gånger, i någon avkrok, utan det var många som var med om den här händelsen. Och sen jag hade tänkt över min predikan så kom det här till mig också, att det är många här som inte tänker egentligen om Jesus någonting. Men jag tänkte, om vi inte hade haft Jesus, då hade vi inte haft någon sån här helgdag, stor helg med påsk och många ledigdagar. På något vis så tycker jag det förstärker att det här är på riktigt. Det har hänt. Så det är många som inte tänker på påsken annat än där. Det kan vara allt möjligt annat. Men det kom ju till av att Jesus dog och uppstod. Det var ju då det började. Och så vitt jag förstår så redan under 100-talet efter att det här hände med Jesus så började man fira påsk. Men här uppe så blev det väl senare. Det sägs att kanske för 1100 år sedan. Eller ja. Så kanske det kom här på 1100-talet. Och för att det var väl hedningar och hedniskt allt möjligt. Men då börjar man fira påsk här. Så att vi har ju firat påsk under väldigt, väldigt många år, bara i Sverige. Och det här tycker jag det understryker extra. Ja, men det är ju klart att det skulle ju inte funka om det inte vore på riktigt. Nu vet ju vi ju att det finns ju krafter i samhället som vill plocka bort allt som har med kristen anknytning att göra. Men vi ska tro att det får ligga kvar. Ja, men vi har haft några dagar nu här och under påsken. Och vi har fått påminna oss om vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Och vi kan väl säga att det började förra söndagen då Thomas talade om kungen som kommer. Hur Jesus från Nazaret red in i Jerusalem. Och man la mantlar på vägen framför honom och skar palmkvistar och la ut. Och han kom ridande på en åsna. Det påmindes vi om. Han möttes av en jublande skara människor som ropade Hosianna. Och i torsdagskväll på Getsemane stunden så då läste vi om hur Jesus firade påskmåltid med sina lärjungar. och för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar. Och då här instiftar han nattvarden. Och han talar om det nya förbundet i mitt blod. Han säger: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Vi påminner oss också om den oerhörda kamp som Jesus kämpade i Getsemane trädgård. Inför vad han visste skulle hända. Och lärjungarna som inte orka att hålla ut en enda stund, en enda timme för Jesus. De somnade, vi kommer ihåg det där, gång på gång. Han hade svår ångest. Och så fredagskväll. Långfredag så var vi var rätt många här som tillsammans såg Jesus-filmen. Jag blev förvånad och glad. Vi var åtminstone cirka 30 inne i serveringslokalen som satt och tittade på filmen. Och sen var det några som inte ville vara med. Ett tiotal. Och på vägen då gick hem, då kom det upp flera ungdomar som hade varit där nere också. Som förmodligen skulle på Café Cross, men vi hade inget sånt. Så det var jätteroligt, och jag tyckte det kändes starkt att få se det här tillsammans. Vi såg en film där barnen och Jesus talade persiska. Och sen var den textad på engelska under. Och sen de som då inte ändå kunde läsa, så förstod man ju ändå. Han blev som sagt var misshandlad, och han blev slagen. Han blev fastspikad på korset, upphängd på ett kors tillsammans med två rövare. Och det här var ju precis vad Jesaja hade profeterat. Jag vet inte, men det kanske var 600 år tidigare. I Jesaja 53, där kan man läsa att Jesaja talar om honom då. Om den Messias som skulle komma. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och Jesus, han dör här på ett kors. Och det var den grymmaste avrättningsmetoden som fanns. Ni kan tänka er vad han fick lida där på korset, där han hängde fastspikad. Och sen blev han lagd i en grav. Och det kunde jag slutat här. Men det gjorde det inte. Idag på påskdagen så handlar det om att Jesus lever. Döden kunde inte behålla honom. Verket är fullbordat. Och döden har fått ett slut. Är besegrat. Och för lärjungarna så hade det varit några dramatiska dagar med Jesus. Det måste ha varit ordentligt turbulent tid, som vi brukar säga. Och situation. Och oro. De här dagarna för närmare 2000 år sedan. De hade ju lärt känna Jesus. Eller hur var det egentligen med den saken? De hade i alla fall följt honom, följt Jesus en tid. Och säkert hade förväntningarna skruvats upp en hel del. För de hade ju hört talas om Messias och kungen och allt det här. Men så hände det här på slutet med Jesus. Och först tänker jag då på lärjungarna som de skulle äta påskalammet tillsammans med Jesus. Och ha en riktig festmåltid. Det kanske efter det som vi också äter extra mycket mat på påsk och speciell mat. Men det var ju som sagt vid det här tillfället som Jesus instiftar nattvarden. De hade säkert sett fram emot det här. Och säkert hade Jesus också sett fram emot den här samlingen, den här påskmåltiden. Påsken, det var ju en högtid som man firar varje år till minne av då Guds folk, Israels barn, judarna, räddades och befriades från slaveriet i Egypten. Och genom att de gjorde som Herren hade befallt dem så klarade de sig. De skulle ju stryka blodet på dörrposterna av det felfria lammet som man hade uppmanats att slakta vid det här tillfället. Och det här felfria lammet, det var ju som en förebild på Jesus. Och här på bilden, om ni anar den, så föreställer det man stryker blod på dörrposten. Både ovanför och på sidorna. Och i Moseboken så kan vi läsa i 12 kapitlet bland annat. Från vers 23 så står det att Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträdet och båda dörrposterna, då ska han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er. Så det var verkligen någonting att fira, att komma ihåg. Och det hade man ju också uppmanats till av Herren att de skulle göra för allt framtid, vad jag kunde läsa. Så de firar påsken, men kanske där det osyrade brödets högtid. Men för de kristna så blev det ju annorlunda. Som sagt, lärjungarna var ju säkert inställt på en härlig festmåltid tillsammans. Men det blev inte riktigt som man tänkt, för Jesus, han började tala om att han måste lida och dö. Och för lärjungarnas skull, och för övrigt för hela mänsklighetens skull, skulle det här ske. Men det verkar som om de inte fattat. Till att börja med i alla fall. För de börjar ju tvista om vem som skulle anses vara den största av dem. Bland dem. Det kan man läsa om i Lukas 22 bland annat. Och det här var ju som inte riktigt läge för ett sånt här prat. Kan man ju tycka. Det var ju ganska opassande. Man, i det här sammanhanget. Men de kanske blev lite chockade. Så var det därför de gjorde som de gjorde. Jag vet inte. Jag nämnde om Jesu bönekamp och lärjungarna som inte orkar vaka, om en hop människor som kommer. Och jag nämnde om hur Jesus greps. Så det blev ingen glädjens dag och inte nästföljande dag heller, för då på långfredagen då trappas allting upp ytterligare. Jesus blir oskyldigt dömd. Han blev dömd att dö en plågsam död på ett kors. Jag tänker mig att alltsammans så blev ett enda stort kaos för lärjungarna här. Och egentligen ingenting de kunde göra någonting åt. De får bara se hur Jesus blir tagen från dem. Blir korsfäst och dör. Det var som att lärjungarna hade tappat initiativförmågan helt. Och det kan man nästan ana och förstå. De blev som handlingsförlamade och bara stod och så på. För det står ju att en rådsherre vid namn Josef, som var en kristen i hemlighet, han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp och att han ordnade med begravningen. Så Jesus tas ner från korset och läggs i en grav. Och man kan väl föreställa sig ett sorgetåg drar iväg. Och kvinnorna som hade kommit från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Och här kanske oron hade övergått till hopplöshet. Allt hopp var ute. Vad blev det av allt? Blev det ett fiasko av allt sammans? Fullständigt misslyckat. Det står att de vände hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Så det verkar som att de gav upp. De skulle förmodligen göra en sista kärleksgärning mot Jesu kropp. Men det var inte misslyckat. Det var inte ett fiasko. I vår text idag så är det Johannes som berättar om vad som hände. Där vi hörde tidigt på första veckodagen, påskdagens morgon, medan det ännu var mörkt, så kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Och det står att hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och de andra lärjungarna, den som Jesus älskade. Kan det vara Johannes, han som skriver det här? Och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Och det står att Simon Petrus gick först in i graven och såg linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Och sen så gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde, står det. Förut så hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Och därefter så vände lärjungarna tillbaka hem, står det. Men graven var tom. Gunilla läste om att Maria dröjde sig kvar, stod kvar utanför graven och grät. Hon fattade nog inte till att börja med att vad som hänt. Men min som står där och gråter, så lutar hon sig in i graven. Och vad ser hon? Jo, hon får se två änglar i vita kläder där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudets plats och den andra vid fötterna, står det. Och det sa till kvinnan: varför gråter du? Kvinna, varför gråter du? Och vi kan ju tycka det var inte så konstigt. Det hade fram tills nu inte gått upp för henne. Förstod inte vad som hade hänt. Hon trodde att någon hade varit där och stulit eller tagit hans kropp och kanske gömt den. Hon säger att hon visste inte vad som kunde hämta eller söka efter kroppen. Men det stod ju där att när hon hade sagt detta så vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod fortfarande då inte att det var han. Jesus säger till kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Och hon trodde att det var trädgårdsmästaren. Och sa till honom: herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig, vart har du lagt honom? Så att jag kan hämta honom. Och då säger Jesus till henne: Maria. Och då vänder hon sig om och säger till honom: rabuni, som betyder lärare. Och då börjar det gå upp för henne. Jesus säger till henne: rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud. Och Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna, står det, att hon hade sett Herren och att han hade sagt allt det till henne. Trots att lärjungarna och kvinnorna hade varit med Jesus och fått undervisning om att Jesus måste dö men skulle uppstå, så verkar det som att de inte har fattat det ändå. Eller de kom inte ihåg det, kanske, vad Jesus hade sagt. Och vi känner igen oss. Vi har lätt för att glömma. Vi har lätt för att glömma bort vad Jesus i Bibeln säger oss. I vilka löften vi har fått av Gud. Genom ordet. Trots att en del av oss har vandrat med Jesus i många, många, många år. Och därför så behöver vi fortsätta att bli påmind och även påminna varann. Och det här sker ju bland annat i gudstjänsterna, då vi kommer till gudstjänsten som den här. Och då vi läser Bibeln själv. Och då kommer vi också ihåg. Och då stärks vår tro. Senare här på kvällen så visar sig Jesus för lärjungarna. Det står i Johannes 20 från vers 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen, så var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Och då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Och det är väl det som föreställer den här bilden. Även om ni kanske inte ser den så tydligt. Han kommer och säger: frid vare med er. Och när han hade visat sig När han hade sagt det så visade han med sina händer. Spikhålen. Och sina fötter. Efter vad han har varit med om. De kunde förstå. Ja, men det här är Jesus. Och det står att Jesus sa än en gång till dem. Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Det står att de hade låst in sig. De var så rädda efter allt, uppskakade efter allt. Och så plötsligt så står Jesus där, fastän de har låst. Och jag tror att efter de hade sett Jesus levande igen så byttes det här missmodet och besvikelsen till mod och frimodighet. Jesus är en verklighet, vill jag bara understryka. Han finns inte bland de döda. Jesus lever. Och han bor i varje troendes hjärta. I ditt och mitt hjärta, om vi har släppt in honom. Och har du inte släppt in honom i ditt liv, så kan du göra det idag. Det här är ett bra tillfälle att få ta emot Jesus. Då får du en egen relation till honom. Du får tala med honom och umgås med honom när som helst. Ingen som kan hindra dig. Att vara en kristen, brukar vi säga, det är i första hand en relation. Det är inte en religion. Det är en relation. Så du kan få en relation med Jesus om du inte har det sen förut. Det står också att han är huvudet över sin kropp, församlingen. Och han har möjlighet i sin, möjligheterna i sin hand. Och han vill använda oss. Han vill att vi ska sprida evangeliet. Som vi gör här i kyrkan, i olika samlingar. Och mun mot mun då vi träffar människor. Det är det glada budskapet som vi ska sprida. Och låt oss räkna med att han är med oss. Och han har möjligheter. Jesu uppståndelse, den är unik. Gud blev människa. Han dog för sitt folk och uppstod igen i kraft och härlighet för att regera med sin församling för all evighet. Döden kunde inte behålla honom. Du hittar ingen annan religion eller livsåskådning där den som har hittat på det har dött och uppstått och lever. Och det är bara hos Jesus du kan få den här relationen. Han som är vägen, sanningen och livet. Så slutpunkterna här. Genom uppståndelsen ifrån de döda så har himmelriket gjort inträde i mänsklighetens historia. Och då kanske man undrar, ja, men hur kan det vara möjligt som det ser ut? Ja, genom dig och mig, församlingen bland annat. Och uppståndelsen bevisar att döden är besegrad och att vi ska uppstå för att leva för evigt med Kristus. Samma Guds kraft, som förde Jesus tillbaka från de döda är verksam i den som tror, säger Bibeln. Och blodet från det felfria lammet Jesus Kristus, stryket över våra liv, räddar oss från undergång. Och orsaken till allt det här som hände, det är att Gud är kärleken. Som vi har hört redan, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Han har inte sänt sin son i världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Han har ju kommit för att vi ska få bli frälst genom honom. Så ta emot Jesus i ditt liv om du inte har gjort det redan. Han ställer inga krav på att du ska prestera en massa saker, utan istället så får du den heliga ande till din hjälp för att kunna leva livet i Kristus. Bibeln säger, med hjärtat tror man. Läs Guds ord. Få tro i ditt hjärta. Och med munnen bekänner man att man har blivit frälst. Tack Jesus Kristus för att du lever, för att du är en verklighet. Halleluja. Du lever och du är med oss idag. Du är här inne hos oss. Med din heliga ande är du här och verkar på våra hjärtan. Tack för frälsningen. Tack för försoningen. Tack Jesus. Vi kan inte nog tacka dig. Jesu namn. Amen. Amen.
Tack för predikant, pastor Ivan. Du är välsignad. Fint predikant. Vi ska sjunga från psalmboken 519. 519. 519. 519.